Singoalla av Viktor Rydberg. Uppläsare Anders Wallén.
Förra avdelningen. 1. Slottet i skogen. På en holme i en av Smålands insjöar låg i forna tider ett slott som tillhörde en gren av den mäktiga släkten Månesköld. Det var väl endast av trä, men förtjänte heta slott, ty det var en stor, tornprydd byggning uppförd av eketimmer och medelst en fallbrygga förenad med fasta landet. Runt omkring insjön speglade sig granitbranter i dess böljor och över klipporna susade furor. Den mörka bergskogen sträckte sig vida åt alla sidor kring Ekens slott. Men på ett ställe sänkte sig stranden öppen mot insjön. Där var mellan klipporna en däld prydd av vitstammiga björkar, och mellan dessa träd framblickade den trappformigt uppstigande gaven av ett munkkloster. Frågar du vad detta kloster hette, kunna vi ej giva svar. Dess namn finnes väl i något av det gamla permebrev från 1300-talet, vilka förvaras i riksarkivet. Men vi har ej haft tid att forska därefter. Vi kallade därför, så som allmogen gjorde, rätt och slätt klostret. Allt som nu återstår av detsamma är dess stenfot, och även den är till hälften dold under jorden eller överväxt av vilda rosenbuskar. Dock vet folksägnen ännu att dessa stenar är lämningar av ett kloster. Han vet ännu mer, ty han säger att det blev öde under en svår pest kallad Svarta döden, och efter den tiden förblev obebott och fick förfalla. Omkring år 1340 var riddar Bengt Månesköld herre på Ekö. Han var då redan gammal och satt hemma i lugn hos sin kära husfru Elfrida, tänkande på det myckna han i sin ungdom prövat. Ty han var en erfaren man och hade stridit både under Mats Kettilmundsson för de olyckliga hertigarnas sak och i Skåne mot de holsteinska herrarna. Dock därom talade han föga. Om icke då pater Henrik, prior i det närbelägna klostret, besökte honom och prövade hans hembryggda öl eller fjärran hämtade vin. Var det då en höstafton och insjöns vågor brusade kring ön där slottet var beläget, och vinden tjöt i barrskogen och regnet föll i strida strömmar på slottets spetsiga tak. Då tändes en väldig brasa ut i spisen i salen. Riddaren och patern satte sig i länstolar med fyllda bägare vid ekebordet i brasans grannskap, men fru Elfrida och hennes tärnor hade sin plats längst bort i salen, där de lät oss ländorna surra i kapp, medan det då och då med vant öra uppfångade några ord av slottsherrens och den fromme munkens märkliga samtal. Men på en pall vid munkens fötter satt, uppmärksamt lyssnande, den unge Erland, riddar Bengts och fru Elfridas enda barn, den vilda gossen vars ögon skimrade av oroligt liv, och vars gula lockar som en lejonman nedföll och över kinder färgad av ungdomspurpur. Riddar Bengt talade om sina krigsäventyr, och gossens händer grepo med styrka kring stålbågen, varmed han plägade slunga pilar efter skogens vilddjur. Pater Henrik talade om sin vallfart till den heliga graven, om den grekiska kejsarstadens prakt, om Roms hedniska ruiner och kristna kyrkor, om nejder där fikonträden blomma och palmer höja sig mot en högblå eter. Och gossen lät bågen falla och hans blick svävade drömmande kring salens väggar. Pater Henrik var en vittberest man, och fastän han levde i ett kloster djupt inne i Smålands skogar visste man dock förtälja att hans anseende såsom andlig och såsom lärd var stort, ja större i fjärran länder än i Sverige. Man visste att konung Magnus sänkte sin gässa lika djupt för denne prior som för själva ärkebiskopen i Uppsala. Ja, man berättade till och med att brev med långväga resande